Det här är en podd från Svenska Yle.
Välkommen till Kulturpodden med Silja, Marit och Lasse i studion. Där vi idag ska diskutera mänskliga relationer och separationer utgående från en högaktuell serie på strömningstjänsten HBO, Scener ur ett äktenskap, som ju säkert klingar bekant för de flesta eftersom det här är en ny version av Bergmans klassiker från 70-talet. Och det här med skilsmässor på film och i tv-världen är ju ingenting nytt. Där har de alltid funnits en hel del av, men det finns det ju också i verkligheten. Eller hur, Marit?
Ja, jag kollar lite på statistik från Finland och då konstaterar man bland annat att ungefär 25 000 äktenskap ingås varje år. Men sen är det också 15 000 par som skiljer sig varje år, ungefär alltså i snitt. Och så räknar man med att ett äktenskap varar ungefär 11 år. Det är medeltalet. De flesta skiljer sig nog kanske bara några år efter att de har ingått det äktenskapet. Men i snitt 11 år varar ett äktenskap. Och ungefär hälften av alla äktenskap i Finland slutar i skilsmässa idag. Ungefär hälften. Och då kan man också konstatera att när tror ni att man skiljer sig som mest? I vilken ålder?
Är det inte så, Lasse, att du borde vara så där lite i farozonen här?
Ja.
Det är sådär kring 40 har jag hört.
Ja,
ja, då är jag nog i farozonen för jag fyller 40 år.
Ja, det är ungefär kring 40 man skiljer sig som mest. Och så finns det 2 månader som är de värsta månaderna kan man säga. Och det är augusti och januari.
Januari? Mm. Ja, efter jul.
Efter jul och efter sommarloven.
Ja, så då lämnar man in flest skilsmässoansökningar. Lägst är det i december, för då försöker man väl hålla ihop så länge så att man har kunnat fira jul åtminstone tillsammans. Nej, skämt åsido. Men det här är lite statistisk bakgrund. Mm.
Det är ju nog ganska spännande det här. Ja, julen kan jag förstå att kan vara en tröskelfråga för många sådär, att man håller ut i januari. Men det här med augusti, förstår ni varför hösten är jobbig?
Ja, men det är säkert just som Lasse sa, att man har klarat av den där sommaren. Och sommaren är ju så laddad med olika förväntningar och det är vackert väder, men sen är det hela den här rumban säkert med semesterplaner och sommarvistelser och där kan åsikterna gå isär och det kan vara en väldigt slitsam process den där sommaren.
Men så landar man i vardagslunke och sen känner man kanske att man måste göra någonting.
En förnyelse.
Det är så här som när barnen börjar i skolan. Man får nya skolböcker och ny skolväska. Så kan man också fräscha upp sin relation. Men hur är det om ni funderar på skilsmässoskildringar då? Jag menar, vi har ju så jättemycket filmer som är så här romantiska relationsdraman som en slutar på något sätt i det här att man gifter sig och så vidare. Och sen finns det den här andra delen då som brukar vara det här att det kanske börjar med en skilsmässa eller att det handlar om det. Har ni något sådana fina på lager som ni tycker är bra?
Nå, en som jag kommer att tänka på som kanske är lite otippad, men och det handlar ju egentligen inte om en skilsmässa utan otrohet, och det är den här James Joyce Odysseus. Så där handlar det ju om den här mannen Bloom som släntrar omkring en dag på Dublins gator och sen och hans fru har en älskare som han ju nog är medveten om att hon har. Och sen så handlar det den där boken om hur han liksom går omkring där på stan och upplever olika saker. Det är ju meningen att den ska läsas som någon typ av läses allegoriskt mot den här Homeros stora diktverk Odysseus. Och där tyckte jag att det var, jag läste nämligen en alldeles utmärkt bok av det där Olof Lagercrantz om James Joyce Odysseus, så heter den. Boken om James Joyce Odysseus alltså. Och där tog han fasta på det här med den här otrohetsaffären med den här frun och noterade hur den här Bloom faktiskt är en ganska annorlunda gestalt, därför att han som man, som äkta man som är medveten om att han är bedragen, men ändå så vägrar han att falla i liksom en sån den fälla av manlig heder, att han skulle måste utmana den där älskaren på duell eller ta ut skilsmässa eller någonting sånt, utan tvärtom så återvänder han sen då hem till sin fru efter att hon har haft sin älskare där, och sen så går han och lägger sig bredvid henne på natten. Och det är en ganska så där, jag tyckte det var en fin iakttagelse av den här Lagercrantz, att det här, och som jag tyckte att var lite relevant också med tanke på det här aktuella exemplet senare ur ett äktenskap, den här nyfilmatiseringen som vi då ska prata om idag.
Nej, för egen del så kommer jag att tänka på den finlandssvenska författaren Johan Bargum. För i väldigt många av hans texter, både lite längre texter och noveller, så skriver han om relationsproblematik. Det handlar om makt och maktutövning mellan män och kvinnor och barn och vuxna. Men här finns också otroheten, är också ett återkommande tema hos Johan Bargum. På samma sätt som olika hemligheter och övergivenhet och ensamhet och så här. Och återkommande avsked och uppbrott. Och då tänker jag framförallt på boken Avsked som kom 2003. Som består av 5 berättelser som hänger ihop. Här är gestalter som kommer och går i de olika berättelserna. Och den här första berättelsen i synnerheten heter Stafettpinnen. Som handlar om ett frånskilt par som har delad vårdnad om ett barn. Och de här, den här mannen och den här hustrun, de träffas på busshållplatsen i en lite mindre småstad. Och den här busshållplatsen blir ett sådant här ställe där de möts. Den ena kom från huvudstaden, den andra skulle åka dit. Den ena tog barnet till busstationen och steg på. Den andra steg av och tog barnet hem. En stafett med barnet som pinne. Mm. Och det här tycker jag är en väldigt bra skildring av hur verkligheten kan se ut när man har gått skilda vägar. Och sen fortsätter den här berättelsen när man träffar den här mannen från den här första berättelsen. Han heter Thomas och sonen Sebastian, när den här Thomas då har inlett en ny relation med en kvinna som heter Stina. Men också där så klarar de inte av att vara tillsammans, för den här Stina, hon är oförmögen att ta på sig den här rollen som bonusmamma. Hon klarar inte av det, även om hon ju vet att hon borde klara av att vara tillsammans med småbarn. Men det här är en väldigt berörande bok, Avsked, som jag läste om nu. Och den blev också en tredelad tv-serie 2010 i regi av Ulrika Bengts. Och då har bland annat Anders Slotte och Maria Saloma gjorde då rollerna här i den tv-serien. Mm. Så att den skulle jag tipsa om vad beträffar just relationsproblematik.
Mm. Nej, jag tänkte på det att det är ju oerhörda smärtpunkter alltid i sådana skildringar av skilsmässor. Och speciellt när det är barn inblandade så blir det alltid ganska sådär på ytan. Det lägger sig på huden på en på något sätt. För jag tänkte att då när tv-serien Solsidan till exempel gjordes som långfilm och det kom in en sån här skilsmässoproblematik i det hela, så försvann någonting av den här vad ska man säga, ohämmade komiken. Det blev genast en sån här dissonans därför att det på riktigt var ett jobbigt tema. Och att det var lite svårt i den här komiska konstellationen att ta sig ur det. Att det kunde inte bli roligt riktigt på samma sätt som tv-serien har kunnat vara, även om den också fullständigt kretsar kring relationer. Men det finns liksom någonting som kommer till när det faktiskt blir en skilsmässa som blir aktuell. Men det här leder ju oss ganska så där fint in på Bergmans scener ur ett äktenskap. Jag tänkte vi måste ändå börja i den ändan innan vi går in på den här nya serien, för att Bergmans text är så tydligt närvarande i det hela.
Mm. Ja, alltså den här scener ur ett äktenskap, det var en serie som Ingmar Bergman skrev i början av 70-talet. Den hade premiär 1973 och det var första gången han skrev direkt för tvn som ett medium. Och den handlar om ett par, Johan och Marianne, som spelas av Erland Josefsson och Liv Ullman. De har varit gifta i 10 år. De har 2 döttrar. Johan jobbar som docent i psykoteknik och Marianne är advokat i familjerätt med skilsmässor som specialitet. Och de lever ett väldigt högborgerligt och ombonat liv. Men ett ganska slentrianmässigt liv skulle man kanske kunna säga. Och sen handlar det om då hur Johan träffar en ny kvinna, Paula. Och sen blir det fråga om skilsmässa. Så här alldeles i korthet.
Mm. Jag måste ju medge att jag är ett jättestort fan av Bergman och många av hans filmer, så återkommer jag till, men senare ur ett äktenskap har jag aldrig varit intresserad av. Den har liksom stått i min hylla, både som DVD, jag har den också i bokform. Den gavs nämligen ut som bok, den här själva texten då. Jag tror den kom ut faktiskt 1972 redan, den här texten. Och jag har funderat på vad beror det på att den liksom inte har intresserat mig. Jag har sett avsnitt ur den men aldrig hela serien. Så nu när jag tittar på den så här i ett streck så tyckte jag faktiskt att den var ganska överväldigande. Mm. Och samtidigt väldigt ojämn. Att jag märkte att jag var helt såld för det här första avsnittet som ju då lägger grunden för uppbrottet i den här relationen. För att jag tycker att det är ett gastkramande, klaustrofobiskt, vad ska man kalla det, kammardrama som fungerar jättebra just på grund av att det är så stramt hållet. Det är ett rum mer eller mindre och det handlar bara om samtal. Och där tycker jag att det funkar jättebra att den här, att man blottlägger alla de här fallgroparna i den här relationen som de här människorna själv inte märker att finns där. Att sen hade jag svårt när den börjar rulla upp resten av relationen och det går många år och man pendlar hit och dit. Då tappar jag lite den där intensiva känslan för ångesten i deras relation. Mm. Jag vet inte, hur reagerar du, Marit?
Ja, den är ju lite långdragen när man ser på den ur dagens synvinkel. Och sen finns här ju sådana här tidsmarkörer som är lite intressanta att se på ur dagens perspektiv. Kanske också just att det är Johan då, eller Erland Josefsson som gör Johan. Han är väldigt självupptagen, en riktig mansgris. Han ställer alltid sig själv i första rummet och han har sådana här slängar mot kvinnorörelsen. Som ju var väldigt starkt på frammarsch då på 70-talet till exempel. Och sen då Marianne som då är advokat i familjerätt med skilsmässor som specialitet. Men jag tycker inte att Ingmar Bergman gör så mycket av just det. Att hon faktiskt är en väldigt högt utbildad kvinna och just då har den här utbildningen. Så hon blir ganska så där mesig och tillbakafallande och står i hans skugga, tycker jag också. Men sen var det ju intressant alltså att den här, när den premiärvisades på svensk TV 1973 så var det ju ett enormt gensvar alltså, verkligen. Och det talas ju om att skilsmässorna slog alla rekord efter det. Och att Bergman själv har uppgett att han fick skaffa hemligt telefonnummer för att han fick så många samtal från privatpersoner som ringde till honom och som ville diskutera sitt äktenskap med honom. Men i varje fall. Så handlade säkert om den här senare ur ett äktenskap, men sen handlade det också om att man i Sverige införde en ny lag. Alltså från den 1 januari 1974 så tvingades inte gifta människor längre redogöra i detalj inför dom. Varför de ville ta ut skilsmässa. Alltså tidigare hade man varit tvungen att ange vissa skäl som de var godtagbara, annars så fick man finna sig i att fortsätta vara gift så att säga. Mm. Men Ingmar Bergman har ju själv sagt, apropå den här serien som han gjorde, att om bara några par sätter sig i köket med en öl och en smörgås efteråt och snackar så är han nöjd. Att det är hans mål. Och att själv, så han var ju gift och frånskild ett antal gånger.
Ja. Han måste ju verkligen haft koll på vad han gör.
Ja, så han har ju då konstaterat, apropå det här manuset, att det tog honom 2,5 månader att skriva de här scenerna. Det tog ett vuxet liv att erfara dem. Och då förstår man ju att han har ju verkligen öst ur egna erfarenheter när han har skrivit den här dialogen mellan Johan och Marianne.
Mm. Nu har det ju då alltså kommit en ny version av den här och Lasse och jag, vi är inte riktigt i samma fas som Marit som nu har levt med den här serien nonstop, som har sett hela Bergmans version och också hela den här nya versionen, och du ska snart få säga vad du vill, men Lasse, du, den här relationen till den nya versionen som har kommit på HBO för några veckor sedan, som har varit väldigt, väldigt omtalad och som vi nu då har hunnit titta på 2 avsnitt av. Vad har du för känslor inför den?
Alltså, min upplevelse av den här, alltså jag tyckte den var jättestark. Det var på något vis så där, någonting med just det där som du nämnde, det här avskalade och att det alltsammans utspelar sig i ett hus och i stort sett i ett rum åt gången. Och bara de här 2 personerna som håller på att prata med varandra, som är på något vis så mitt uppe i sina känslostormar. Det var någonting med den där liksom skildringen som bara sådär sög fast i mig. Det var som att jag inte kunde titta bort när jag satt och tittade på den här. Den är ju otroligt välgjord, den där serien, det måste jag ju också säga. Alltså den där bildkvaliteten är ju enastående på något vis, det där kamerarbetet. Och det här att det är så spännande just att regissören vågar dröja vid de här personerna när de sitter och pratar. Det är något som känns ganska utmanande i ett sånt kameraarbete nu för tiden när det var mera regel än undantag att det är jättesnabba klipp och ganska uppskruvat tempo att saker ska hända hela tiden. Och här händer det nästan ingenting. Så har man en sån här bild som på något vis dröjer vid de här två människorna som sitter och är så där obekväma med varandra först i en början. Och sen och så börjar allt mera sådana sprickor och känslor, den där instängdheten som finns någonstans under ytan i det där förhållandet. Så börjar, som åskådare så börjar jag känna hur den liksom kryper sig på mig.
Ja, alltså i den här nya versionen så görs rollen som Mira av Jessica Chastain och Jonathan görs av Oscar Isaac. Och regissören är den israeliska regissören Hagai Levi. Och jag läste en intervju med honom i Dagens Nyheter här tidigare i höst. Och då berättade han att han som tonåring bodde på en kibbutz i Israel. Och han var biografmaskinist på lördagarna på den här kibbutzen när han var liten. Och då, alltså då fick han bland annat se scener ur ett äktenskap av Ingmar Bergman. Det var knappt någon annan i publiken för alla hade tött att åh gud vilken tröttsam serie, nu går vi hem. Men han satt kvar och var alldeles totalt upptagen och fängslad av den här serien. Han var så fascinerad över att ord och samtal också kunde vara konst och inte bara liksom ett visuellt uttryck. Och det här greppet har följt honom under hela hans karriär. Han har bland annat gjort några serier som heter In Treatment och The Affair. Där han har använt sig av lite samma det här att fokusera på det här goda, eller onda, komplicerade samtalet och diskussionen.
Mm. Jag såg några avsnitt av den här In Treatment och den var nog sjukt bra alltså.
Ja.
Och jag har igen tittat på den här The Affair som ju verkligen anknyter till det här just i och med att man tänker att Bergman i sitt berättande har de här två huvudkaraktärerna i och för sig där också maktbalansen förskjuts efterhand under berättelsens gång där den ena blir svagare blir den andra starkare och sådär. Och i moderna skilsmässoskildringar så försöker man kanske allt mer ta det här att man skildrar händelserna ur två perspektiv, ur bådas perspektiv så att det inte blir den där belysningen från ena hållet som Marriage Story till exempel som kom för ett par år sedan. Men jag tänkte också att det som är intressant när man tänker på vad folk har tagit fasta på när man talar just om det här med att prat också kan vara någonting och att relationer så här i närbild kan vara intressanta. Det är ju ganska mycket det som är grundstrukturen i såpa-serier till exempel. Och då är det ju intressant att se att till exempel David Jacobs som skapade Dallas, han hade från början när han gjorde Dallas såpa-serien var intresserad av att göra en amerikansk version av scener ur ett äktenskap.
Just det.
Att det var egentligen det som på något sätt var en sån där inspirationskälla. Och då kan man ju tänka sig att då på 70-talet var det ju något helt nytt just att göra det så här. Och då tycker jag det är fascinerande när Lasse säger att den här HBO-serien när den kommer nu så känns det också nytt och fräscht. Det här att man kan gå tillbaka till att allting behöver klippas snabbt utan att man håller sig i det där lilla på något sätt och verkligen fokuserar på det.
Ja, och jag tyckte den var spännande. Det här sättet hur den här serien på något vis antyder att det finns någonting som är svårt i det här äktenskapet innan det börjar komma in på någonting särskilt. Den här Scenes from a Marriage då, den här amerikanska versionen, så den utspelar sig i New York, visst?
Ja, Boston tror jag.
Boston. Och då är då den här upplägget är omvänt så att den här mannen, Jonathan, är den som han är en akademiker och mycket hemma med barnen. Och då är hans fru, hon jobbar som någon slags chef på någon slags
high-tech-bolag.
High-tech-bolag och tydligen tjänar storkovan och är väldigt upptagen och reser och gör hela den där karriärgrejen. Och i första avsnittet så, eller det genast från början när de har en sån här, någon slags doktorand som sitter i deras, som intervjuar dem i deras vardagsrum om deras the success of your marriage.
Ja, den genusvetare.
Ja.
Och där är det lite kul för att i den här 70-talsversionen av Ingmar Bergman så inleds det också med det här att de sitter i den här gröna soffan och då är det ett damtidningsreportage där då mannen står i fokus och han skryter om att han är ytterst intelligent, framgångsrik, ungdomlig, välbalanserad och sexy.
Oh.
Men i den här HBO-serien så då är det en genusvetare som kommer in där för att studera genusnormer i äktenskap. Och hon skriver en avhandling om hur jämvikheten eller jämställdheten ser ut i familjer där framgångsrika kvinnor försörjer sina familjer.
Mm.
Så att den är ju lite uppdaterad. Och den är annars också uppdaterad på många olika sätt. Alltså Daniel Bergman, som är son till Ingmar Bergman, så det var ju han som ville att det skulle göras en ny version av den här scenen ur ett äktenskap. Så han kontaktade Hagai Levi för att han tyckte att barnperspektivet saknades i den här bergmanska versionen. Så han ville dels föra in det här barnperspektivet, och Hagai Levi väl i sin tur sen tänkte att han måste göra någonting åt den här könsbalansen och könsrollerna.
Mm.
Och gjorde en liten kullerbytta, kan vi säga, så att det är kvinnan som är den här som har en älskare och lämnar hemmet.
Mm.
Men det är intressant hur man kan läsa de här berättelserna ur olika perspektiv och vad man kan irritera sig på och var man lägger tyngdpunkten nu och då. Det som på något sätt slog mig, jag har ju då som sagt bara sett lite av den här HBO-serien, de två första avsnitten. Men i något skede började jag fundera att spelar det ens någon roll egentligen just vad maktbalansen är, vem som tjänar mera pengar och vad kvinnan och mannen står för och så vidare. För att i slutändan på något sätt så uppfattar jag som att det handlar överhuvudtaget om det här omöjligheten i mänskliga relationer. Det här att kommunicera med varandra på ett öppet och ärligt sätt. Att det är någonstans där det hakar upp sig, med att hela tiden vara i synk med vad den andra säger och vad den inte säger och vad man känner på riktigt och vad man tror att man ska känna. För jag tycker också det är så genialiskt i båda de här, just att börja med den här typen av anslag. Att i den ena har du då den här damtidningsredaktören som kommer för att tala om det perfekta äktenskapet. Man har liksom satt en stämpel på det. Mm. Och samma sak här, att genusvetaren har liksom framgångsrika äktenskap. Att man har satt en stämpel på hurdant det där äktenskapet är innan de här människorna själva ens har hunnit riktigt reflektera över vad deras äktenskap består i.
Mm.
Och det tycker jag att gör just den här storyn så tidlös, oberoende av vilka så att säga palikor på god finlandssvenska man har att spela med.
Mm. Ja, och det är ju fint det där att de har på något vis, eller just i den här intervjusituationen med den här doktoranden, så är fortfarande den här Jonathan är jättemån om att han ger ett sånt fåfängt intryck när han vill sitta och prata om sina teorier. Och så är han jättesådär intellektuell och har rätt åsikter. Och jag får den där, det finns en sån känsla av att han också, trots att han är så otroligt verbal och analytisk och alla de här sakerna, så har han ganska svårt att nå fram till sina egna känslor, därför att han kanske inte riktigt vågar ge sig tillstånd att gå dit på något vis. Eller att han har en sån känsla av att det finns en rätt åsikt och den vill han gärna hålla sig till.
Ja, där tycker jag att det är lite intressant. Ett spår som inte finns i den här ursprungsversionen är den här religionen. Vilket är lite märkligt med tanke på Ingmar Bergman.
Mm.
Men i varje fall så är den här nya versionen, HBO-versionen, så kommer judendomen in här som ett element. Och det tycker jag hör ihop just med det här som du sa, Lasse. Att Jonathan är väldigt hämmad som person på många sätt. I synnerhet vad som gäller det sexuella. Han talar om det många gånger, att han känner sig hämmad. Och också synen på äktenskapet. Och att bryta upp från ett äktenskap är någonting som man inte ser med blida ögon på inom det judiska samfundet, där han är uppväxt i en ganska så här sträng och styrd krets av judar. Så det här elementet är också någonting som man har fört in, kanske som en förklaring på något sätt. Och sen tycker jag det är lite intressant ur nordisk synvinkel, så kanske man inte reagerar på samma sätt åt att Jonathan är en sån här mjukisman, om vi säger så, som är hemma.
Ja,
som
hemma
har tagit hand om, ja, hemma pappa, har tagit hand om hushållet, varit tillsammans med dottern, där hustrun inte alls har känt sig bekväm i rollen som mamma och har varit den där som har rest land och rike runt och dragit in stolkova.
Nej, jag tror att det ligger någonting i det här, att det som kanske är mera chockerande ur ett annat perspektiv, inte hos oss kanske så speciellt, vi tycker att det är så här är det väl, det är helt självklart.
Mm.
Men det är ganska intressant också att komma in på de här skillnaderna och likheterna mellan de här två. En sak som jag tycker, jag funderar faktiskt personligen på det här, att det kanske är en orsak till varför jag inte har varit så intresserad av scener ur ett äktenskap i Bergmans produktion, för att jag älskar hans funderingar just kring tro och tvivel. Alla de filmer som har en religiös ingång på något sätt tycker jag är fantastiskt bra, men det är spännande att han här faktiskt helt avhåller sig från det. För det skulle lägga ganska nära till hans också i ett 70-talsperspektiv att få in den biten med att religionen kunde spela en roll. Där är det ju mest den borgerliga konventionen. Och där funderar jag just på det här med det här borgerliga. För det är ju gemensamt för båda de här versionerna, både Bergmans och den nya versionen nu. Just det här med att det nog är helt tydligt en bildad överklass som det handlar om. Kommer ni överhuvudtaget på sådana här skilsmässoskildringar som skulle kännas ligga nära till hans ur ett annat klassperspektiv?
Nej.
Det blir talande tystnad genast. För att det är på något sätt så tacksamt förstås att ha den här. Eller hur?
Ja, så på rakan kom jag faktiskt inte på någonting. Du satt oss lite på potten här om man säger så här på ren finlandssvenska. Ja, nej.
Men det är ju klart att det ligger nära till hans för att då får du de här människorna som kan på något sätt verbalisera och analysera den situation de befinner sig i medan de diskuterar med varandra, att det fungerar på det sättet.
Och att det blir, jag har den där känslan, jag kan nu inte svära på det här, men jag har lite den där känslan att arbetarklassskildringar om skilsmässor så blir det mer en sån där så blir det mer en sån här social skildring, att det blir en massa sån här pengabekymmer och annat som börjar spela in så starkt att det tar en ganska stor roll i handlingen i jämförelse med de här borgerliga skildringarna som kanske ta bort det spänningsmomentet eller den distraktionen och kan på det viset fokusera bara på de här människorna som kanske har reella möjligheter att lämna sitt äktenskap lättare än annars. Om ni förstår vad jag menar.
Jag förstår precis hur du menar. Jag tänker också på den där bilden av äktenskapet. Ibland så funderar man ju i dagens värld där vi jättemycket analyserar och går in i våra relationer och alla går i parterapi och personlig terapi och man ältar sina frågor jätteingående, så har man ju känsla också av att i en annan livssituation och i ett annat tidsperspektiv så har äktenskapet kanske mera sett som en arbetsgemenskap. Det är på något sätt ett sätt att överleva och ett sätt att skapa trygghet för familjen på ett konkret plan, medan det nu är någonting annat ganska långt. Men då funderar jag, den här typen av serier, som nu då senare ur ett äktenskap, kan det fungera som någon slags ställföreträdande terapi för en relation? Är det här någonting man tittar på om man har problem i sin egen parrelation?
Ja, vad är hönan och ägget, tänkte jag säga här. Men jag kan nog tänka mig att den här typen av tv-serier fungerar som precis som det som Ingmar Bergman också efterlyste. Att om ens något par sätter sig ner och diskuterar sin relation efter att ha sett scener ur ett äktenskap så är han glad och nöjd. Och jag tror ju nog att den väcker tankar och frågor kring vem som helst som sitter och ser på den här tv-serien. Både
absolut.
Den gamla och den nya.
Ja, jag håller absolut med. Alltså efter att jag hade sett på de här avsnitten så hade jag på något vis jag tyckte att jag kände igen otroligt mycket av mig själv och mitt eget liv i de här personerna. Och jag hade ett sånt otroligt behov efteråt att prata om det med min fru och sitta och hon också. Så satt vi och pratade om ditt och datt efteråt. Och det var ju nog precis det vad Bergman avsåg på det viset. Att för min del så tyckte jag det funkar jättebra.
Jag tror inte att man behöver vara i kris i sitt äktenskap bara för att man ska kunna diskutera det här, utan det kan också vara förebyggande.
Men jag håller med om det här att det finns liksom en sån här hög igenkänningsfaktor, för jag tror att det handlar, och man behöver inte kanske ens tänka på ett äktenskap, utan just det här att lyssna, att verkligen höra vad någon annan säger och att på riktigt vara närvarande och inte tala förbi varandra och veta vad det egentligen är man diskuterar. Jag tycker också det är påtagligt i båda versionerna här också, just det där med att den ena parten är förvånad över, men har du inte märkt någonting? Känner du inte av att någonting är fel? Och det här, den här bilden av att, klart det måste ju vara så uppenbart, och så inser man att, men så är det ju inte om inte man säger någonting.
Ja, det har bara varit ett sånt gnagande tvivel som har vuxit sig starkare och starkare och tills den här ena personen tänker att det måste ju vara någonting som är allvarligt fel eller står inte ut mera i det där huset.
Ja, och jag måste ju säga nog att den som har möjlighet att se båda versionerna får en helt annan insyn i det här. För Haga Levi har ju själv sagt att när han då skulle ta sig an den här serien, så man har ju tvungen att förhålla sig till ursprungsverket förstås. Och att han är ju medveten om att väldigt många har sett ursprungsversionen, men också att väldigt många inte har sett den. Och han måste ju tillfredsställa båda publikerna, så att säga. Mm. Och om man har sett Bergmans ursprungsversion, så kan man ju sitta där och komma, ja just det, nu ska vi se hur han har löst det här. Och känna igen repliker och scener och så vidare. Och om man har sett HBO, så kanske man igen får lust att gå tillbaka och se på Bergmans serie och säga att jaha, hur såg ursprungsversionen ut?
Mm. Jo, och sen tycker jag faktiskt ändå att man just landar i det där att det är fascinerande att man kan se de här tidsmarkörerna så tydligt i de här två serierna, att man märker vilken tid det avspeglar sig mot och vilka frågor som har varit aktuella då, på samma sätt som man gör det med vårt perspektiv här. Här var en aspekt som vi diskuterade faktiskt innan vi kom in i studion, som vi måste komma ihåg nu att kommentera, att det finns en speciell inledning på den här nya HBO-serien. Alltså att varje avsnitt börjar på ett sätt som förankrar den väldigt konkret i vår tid.
Mm.
Det var du, Lasse, som hade reagerat på det.
Ja, det var varje avsnitt börjar med en sån här en vandrande kamera som följer efter de här den ena av skådespelarna genom liksom den där inspelningsplatsen, så att man ser alla de här kulisserna och kamerorna och all den här produktionspersonalen som står omkring där, och så följer den där kameran med den här skådisen som då går och sätter sig på sin plats, och så kommer den här filmklaffen som slår ihop, och så är det action och sen sätter det igång, och det där, och den inledningen måste jag säga att förblev ett totalt mysterium för mig. Jag tyckte att jag förstod inte alls varför den skulle vara där. Jag läste det mest som en liten självgod blinkning till filmindustrin själv. Liksom sådär att, oj, titta vad vi har mycket på gång här. Och, oj, vad spännande det är att vi gör en film här.
Och att vi kan spela så här duktigt mitt i.
Ja, nej, jag tyckte det var en jättebra förfrämdomseffekt på något sätt där i början. Att det är som att gå på teater. Man kommer från kulisserna, man ser att okej, nu kommer skådisarna in, de intar sina platser och nu börjar det. Men den detaljen som ju finns där är att alla de här som jobbar som bakom kulisserna har ju sådana här ansiktsskydd, masker. Mm. Och det förankrar ju det verkligen i vår tid, alltså i coronatiden. För den här serien inspelades hösten 2020, mitt under coronapandemins värsta tid.
Och så finns det ju ett litet eko från Bergmans ursprungsversion, där han också på något sätt bryter den här. De har aldrig sett det i några andra serier, varken förr eller senare, än i hans serie faktiskt, att han väljer på slutet av varje avsnitt att säga åt lyssnare att ni har nu sett avsnitt det och det av Scener ur ett äktenskap. Och medan ni tittar på den här vackra bilden från Fårö, så ska jag berätta vem som har gjort vad. Och så istället för att det kommer sluttexter, så berättar han vem som har haft vilken roll. Och det känns också ett helt absurt grepp på något sätt. Och man behöver ju inte den där förfrämdomseffekten i slutet mera. Men jag tycker ändå om det.
Mm.
Att det gav på något sätt en känsla av den här arbetsprocessen som man kan tänka sig att ha funnits där på ett annat sätt när du gör en filmproduktion på jättekort tid, vilket de gjorde då på 70-talet i den versionen, för att det känns som att det är lite work in progress. Här har vi gjort ett avsnitt och snart kommer nästa. Får se vad det blir. Men jag tänkte, det måste jag ännu fråga så här, att när ni nu har tittat på de avsnitt som ni har sett och så här, vad tycker ni om huvudkaraktärerna? Har ni sympatier, antipatier, eller fördelar det sig jämnt mellan dem, eller hur känner ni för dem?
Den här frun Mira, så tycker jag ju att hon verkar som en ganska hänsynslös och ganska självupptagen människa. Och det är nog den där orsaken varför jag tycker om den här karaktären. För att det är spännande att det, när vi talar om de här könsrollerna och det här att en hemmapappa är inte någonting som vi blir så upprörda över här eller noterar så mycket här i Norden kanske. Men det här med en kvinna som på något vis är självupptagen och beter sig dåligt är fortfarande chockerande. Mm. och det tycker jag är en lysande karaktär, för att om man skulle ha haft det här som en, om man skulle ha haft samma det där upplägg som i Bergmans version, vad det skulle ha varit karen som gör alla de här drastiska sakerna och lever om och känner sig fast låst i sitt äktenskap, så skulle man kanske inte ha reagera på det på samma sätt, eller reagera på hur hänsynslöst det är. Så det tycker jag var en jättefin fin användning av den här karaktären.
Jag tänkte att jag, så där avslutningsvis så ska jag säga vad Ingmar Bergman själv säger här på Fårö, där de sen då spelar in serien. Det här är den 28 maj 1972, alltså det är då innan någon i TV-publiken har hunnit se någonting alls. Och här beskriver han just den här arbetsprocessen, hur länge det tog och sådant. Och han säger att han är inte säker på att det skulle ha blivit något bättre, fast de skulle kunna jobba med det någon längre, att det blev vad det blev. Men så säger han så här om de här rollkaraktärerna. Jag har känt någon sorts tillgivenhet för de här människorna medan jag sysslat med dem. De har blivit ganska motsägande, ibland ängsligt barnsliga, ibland ganska vuxna. De pratar en hel del smörja, ibland säger de något vettigt. De är ängsliga, glada, själviska, dumma, snälla, kloka, självuppoffrande, tillgivna, arga, milda, sentimentala, outhärdliga och älskansvärda. Allt i en enda röra. Nu får vi se hur det går. Mm. Och det funkar ganska bra som en presentation, vare sig man inte har sett Bergmans version eller inte ännu hunnit med HBO-serien. Så det här kanske är en bra utgångspunkt för att ta sig an de här två serierna. Så med det tackar vi för den här gången, och nästa gång blir det Bond. Tack och hej.